Astronauterna är vid det här laget mer än 32 000 mil från jordens yta. I rymdens oändliga vakuum kan ett enda snedsteg få katastrofala konsekvenser.
När man minst anar det händer det ofattbara.
Kodkatastrof är podden där du får återuppleva några av mänsklighetens största och mest omskakande händelser.
Lyssna på podden Kodkatastrof i Podplay-appen.
Podplay.
Den 14 maj 2018 myllrar det i den lilla staden Leixlip utanför Dublin. Hundratals människor ute på gatorna, men inte på grund av festival eller gatufest. De letar. En ung flicka har försvunnit och varje vrå av staden genomsöks i jakt på spår. Sanningen om vad som har hänt kommer chocka inte bara den lilla staden utan hela världen. Den kommer dock ta ett tag att upptäcka där den ligger gömd i en fallfärdig byggnad full av mörka rum. Du lyssnar på Mördarens motiv med mig, Lisa Howard. Strax väster om Dublin ligger den lilla staden Leixlip. Här ligger radhus i tegel med välskötta trädgårdar längs med tysta gator. Och i stadens kärna reser sig slottet Leixlip Castle som började byggas på 1100-talet. Genom staden rinner floden Liffey, omgiven av gröna slätter och slingrande stigar. Det är en lugn och trygg plats där livet går sin lilla gång. Här bor 14-åriga Anna Kriegel tillsammans med sina föräldrar. Hon har blek hy, färgat svart axellångt hår och nu 2018 är hon runt 170 cm lång. Anna föddes i Ryssland, men när hon var 2,5 år gammal adopterades hon av paret Geraldine och Patrick Kriegel. Hennes nya hem i Irland är fyllt av kärlek och omsorg och en stor kontrast till barndomshemmet i Ryssland. Varje år firar familjen både Annas födelsedag och adoptionsdag. Annas skolgång är däremot allt annat än lätt. Hon utsätts för extrem mobbing där klasskamraterna dagligen trakasserar henne, oftast för att hon är adopterad. Situationen blir så pass illa att Anna behöver ha med sig en resurslärare som extra stöd i skolan. Hon går också alltid hem för att äta sin lunch och kommer sen tillbaka till skolan för de sista lektionerna. Mobbningen tar hårt på Anna och i tonåren utvecklar hon ett självskadebeteende. Mamma Geraldine och pappa Patrick inser snabbt att detta är allvarligt och söker hjälp på sin dotter via en hjälporganisation. Med tiden mår Anna bättre, men skolan fortsätter vara en hård plats för den unga flickan. På fritiden hittar Anna en tillflykt i YouTube-världen. Genom kameralinsen dokumenterar hon fragment av sitt dagliga liv. Hon delar med sig av sin entusiasm för dans, mode och smink till sina cirka 100 prenumeranter. Även på nätet får hon ta emot hänsynslösa kommentarer, men fortsätter trots det att dela med sig och göra inlägg. Det enda Anna vill är att ha vänner. Så när det är dags för en Halloweenfest bestämmer hon sig för att gå. Hon hoppas på samhörighet och gemenskap, men får det motsatta. På festen blir hon omringad av 4 killar som upprepade gånger frågar om hon kan tänka sig att ha sex, vilket Anna absolut inte är intresserad av. Pojkarna börjar då bli våldsamma och Anna har inget annat val än att lämna festen. Söndagen den 13 maj 2018 är det släktträff hemma hos familjen Kriegel. Anna och hennes kusin sitter på hennes rum och gör YouTube-videos medan de andra i familjen umgås nere i vardagsrummet. Eftersom Anna inte har några jämnåriga vänner umgås hon ofta med sina kusiner och överlag är familjen hennes största trygghet. Söndagen är en trevlig dag och när kvällen kommer sätter sig Anna och pluggar inför ett kommande prov. Hon får hjälp av mamma Geraldine. Efter någon timme tycker Geraldine att Anna förtjänar en paus och de avslutar kvällen med att titta på film och äta popcorn. Klockan 5 på eftermiddagen dagen efter, på måndagen, knackar det på dörren. Annas pappa Patrick går och öppnar och möts av en pojke som vi kommer kalla för Benjamin. Han säger att han är där för att träffa Anna. Pappa Patrick ropar upp till övervåningen och säger att Anna har besök. Hon kommer ner för trappan och möter 13-åriga Benjamin med ett förvånat uttryck. Hon känner igen honom från skolan, men deras bekantskap är ytlig. Efter ett kort samtal med pojken rusar Anna upp till sitt rum för att dra på sig sin svarta hoodie. När hon kommer tillbaka ner för trappan påminner pappa Patrick om att hon fortfarande måste plugga inför provet. Anna lovar att inte bli sen och skynda sig ut genom dörren med ett stort leende. 13-åriga Benjamin går ett par steg framför och Anna följer efter. Pappa Patrick betraktar dem från huset och reagerar på att de inte verkar prata med varandra. Senare, när Annas mamma kommer hem, får hon höra att Anna gått iväg med en pojke. Hon blir förvånad. Det hör inte till vanligheterna att någon knackar på för att träffa Anna. Klockan är 17.30 när mamma Geraldine får en växande oroskänsla i magen. Hon vet att Anna bara har varit borta en halvtimme men kan inte låta bli att höra av sig. Hon skickar ett sms till Anna och ber henne komma hem. Hon får inget svar. Efter att ha väntat några minuter skickar hon ett till, mer tydligt meddelande, där det står: "Svara mig nu eller så ringer jag polisen." Även om hotet är tomt är mamma Geraldine orolig på riktigt. Hon vill desperat få kontakt med sin dotter. Hon går ut för att leta efter Anna, men kan inte hitta henne. Till slut, när skymningen kommer, kontaktar hon polisen. De får ofta anmälningar om försvunna barn som sen återvänder av sig själva. Men Annas fall sticker ut. Hon har inte ätit sen lunch, brukar alltid svara på sms och är extra utsatt i skolan. Polisen agerar omedelbart och spårar upp den 13-årige Benjamins adress. Alltså pojken som knackat på hos familjen Kriegel och gått iväg med Anna. När de kommer fram möts polisen av Benjamin, som inte verkar veta vart Anna kan ha tagit vägen. Han säger att de hade promenerat tillsammans i ungefär en timme och sen hade han gått hem. Tisdagen, den 15 maj, går det ut en efterlysning. Och Annas försvinnande blir känt för allmänheten. Både lokaltidningen och polisen genomför sökningar i områden nära hennes hem. Polisen pratar också med grannar för att se om någon sett Anna. Under dagen förhörs 13-åriga Benjamin på nytt. Och den här gången kommer det fram ny information. Benjamin förklarar att en kompis, 13-årige Alexander, hade bett honom träffa Anna. Enligt Benjamin var Anna intresserad av Alexander, men känslorna var inte besvarade. Alexander ville träffa henne för att göra det tydligt att han inte var intresserad av en relation. Benjamin berättar att han och Anna hade gått för att träffa Alexander i en park, inte långt ifrån hennes hem. Sen hade Benjamin lämnat dem själva för att gå hem och plugga. Samma eftermiddag ber polisen Benjamin och kompisen Alexander att visa vart de har promenerat med Anna. Benjamin, som tidigare berättat vilken väg de gått, går dock en annan väg än vad han beskrev vid första förhöret. Polisen noterar också att pojkarna utbyter en menande blick under promenaden. Hittills har pojkarna inte varit misstänkta för någon direkt inblandning i Annas försvinnande. De anses bara vara de vittnen som senast sett Anna vid liv. Men i och med Benjamins ändrade berättelse om promenaden och blicken mellan honom och Alexander börjar utredarna överväga möjligheten att de två 13-åriga pojkarna kan vara mer inblandade än vad man först trott. Benjamin och Alexander förs till polisstationen tillsammans med sina föräldrar. Benjamin fortsätter att neka till inblandningen i Annas försvinnande och står fast vid sin berättelse. Det hade varit Alexander som bett honom att hämta Anna. Alexander ger dock en annan version om vad som hänt. Han hävdar att han och Benjamin skulle ses efter skolan och att de skulle mötas i parken. Men när Alexander kom dit var kompisen Benjamin redan där med Anna. Sen hade Anna frågat Alexander om han ville gå på dejt någon gång. Strax efter det hade Benjamin lämnat dem och gått hem. Alexander säger att han inte var intresserad av Anna och att han hade avböjt hennes förslag om en dejt, men betonar att han hade gjort det på ett försiktigt och vänligt sätt. Efter att han tackat nej till dejten hade Anna inte sagt något mer, utan bara vänt honom ryggen och gått därifrån. Skillnaderna i Benjamin och Alexanders berättelser förstärker misstankarna hos utredarna. Benjamin påstår alltså att Alexander bett honom hämta Anna för att ta henne till parken, medan Alexander i sin tur påstår att han och Benjamin skulle ses själva och inte visste att Anna skulle vara med. Alexander hävdade dessutom att han blev överfallen av två män som misshandlade honom efter Anna gått. Han säger att attacken slutade först när han lyckades sparka en av angriparna i huvudet. Utredarna är dock inte övertygade av pojkens berättelse, och både Alexander och Benjamin är nu högintressanta i utredningen. Den 17 maj, 3 dagar efter försvinnandet, undersöker polisen en övergiven bondgård, ungefär en halvtimmes promenad från Annas hem. När de kommer fram till den förfallna byggnaden möts de av en blodlukt. De söker igenom rummen tills de till slut gör den fruktansvärda upptäckten. De hittar Anna. På kroppen sitter bara ett par svarta strumpor och ansiktet är dolt av hennes mörka hår. Polisen noterar tejp runt hennes hals som hennes fingrar är inklämda under, som om hon har försökt få loss den. I samma rum hittas även hennes kläder och förstörda iPhone. I närheten av gården upptäcks en blodig pinne och ett cementblock. En mordutredning sätter igång direkt efter att man hittar kroppen. Prioriteringen är att snabbt säkra bevismaterial och hitta en misstänkt. Vid obduktionen avslöjas revor och blåmärken samt tecken på trubbigt våld över hela kroppen. Totalt noteras omkring 50 olika skador. Dödsorsaken fastställs till trubbigt trauma mot huvud och nacke. Ytterligare undersökningar indikerar dessutom att Anna har blivit utsatt för sexuellt våld. Utredningen fortsätter och man söker noggrant igenom den övergivna bondgården. Undersökningen inkluderar provtagning av cigaretter och ölburkar samt analys av fingeravtryck och vätskor i alla rum. Och man gör ett avgörande fynd. Man hittar sperma på Annas topp. Bevis som kommer att spela en stor roll framöver. När Anna hittas är varken 13-åriga Benjamin eller 13-åriga Alexander misstänkta för brott. Men polisen har beslagtagit Alexanders mobiltelefon och kläder efter hans berättelse om det påstådda överfallet i parken. När de nu analyserar pojkens skor hittar de blodspår som matchar Annas DNA. I Alexanders mobiltelefon hittar polisen dessutom en sökhistorik full av våldsamma och störande videos. En har titeln De 15 mest brutala tortyrmetoderna i historien. Och andra visar innehåll med mordscener och grovt våld. Eftersom Alexander och Benjamin är så pass unga, bara 13 år, planeras deras gripande med stor omsorg. Den 23 maj, 9 dagar efter att Anna mördades, underrättas pojkarnas föräldrar om att deras söner kommer att gripas. De får samtidigt veta att man kommer genomföra en husrannsakan när pojkarna är intagna på förhör. För att undvika uppmärksamhet ska allt ske så diskret som möjligt och rannsakan kommer att göras av civilpolis. Under genomsökningen av Alexanders hem gör man oroväckande fynd. I en ryggsäck i hans sovrum hittar man handskar, knäskydd, en halsduk och en hemmagjord mask. Ett kit som senare kommer kallas mordpaketet. Masken som är gjord av hudfärgat material täcker övre delen av ansiktet och utskurna hål för ögon och näsa. Annas blod hittas på masken, knäskydden, handskarna och ryggsäcken. När man analyserar två mobiltelefoner som hittas i Alexanders rum upptäcker man en störande mängd olämpligt material. Omkring 12 500 pornografiska bilder. Dessutom avslöjas sökhistorik som barnpornografi och hästpornografi. Under förhören håller dock 13-årige Alexander fast vid samma version som tidigare. Han hade mött Benjamin och Anna i parken. Sen hade Benjamin gått. Och när Anna hade föreslagit en dejt och blivit avvisad lämnade hon platsen. När förhörsledaren berättar att Annas blod hittats på hans skor utbrister Alexander: "Skojar du med mig? Du kan inte mena allvar." Under förhörets gång börjar Alexander må illa och de tar en paus. När samtalet återupptas får han frågor om hur blodet har hamnat på hans skor. Men han har ingen förklaring. Trots det ihärdiga förhöret, där förhörsledaren trycker på försvar, fortsätter Alexander förneka all inblandning i Annas försvinnande och död. Båda pojkarna förhörs upprepade gånger. Vid Benjamins femte förhör säger polisen att de har ett vittne som säger att de har sett Benjamin gå över fältet till det övergivna huset. Han har även synts till på övervakningskameror vid tidpunkten han säger att han varit hemma. Benjamin inser att han inte kan ljuga längre och börjar sakta avslöja detaljer om vad som hände måndagen den 14 maj. Han beskriver att han, Alexander och Anna tillsammans hade gått till den förfallna bondgården. Enligt Benjamin hade Anna och Alexander gått in i rummet som senare blev brottsplatsen, medan han själv hade stannat utanför. Han utforskade resten av gården tills han plötsligt hörde ett oroväckande ljud. När han gick för att se efter ska han ha sett Alexander angripa Anna. Benjamin beskriver hur han såg Alexander dra av Anna kläderna och strypa henne medan hon grät och förgäves bad om nåd. Benjamin fick då panik och flydde från platsen. Polisen anser att det här vittnesmålet framstår som det mest trovärdiga hittills och beslutar sig för att öka pressen på pojkarna. Särskilt Alexander. vars berättelse fortfarande avviker från bevismaterialet man har hittat. Som en del av förhörsstrategin får Alexander höra sin kompis Benjamins vittnesmål. Trots detta insisterar Alexander på att Benjamin vrider på sanningen. Men det hjälper inte. Inte bara har man hittat ytterligare bevis i Alexanders hem. Det har även trätt fram fler vittnen. Ett av dem säger har sett Alexander nära den förfallna bondgården dagen då Anna försvann. En skolkamrat har dessutom märkt att Alexanders beteende förändrats efter händelsen. Som om han plågades av oro. Dessutom har den sperma som hittats på Annas topp bekräftat stämma överens med Alexanders. Att han skulle vara oskyldig framstår som mer och mer osannolikt. Alexander åtalas nu för mordet på Anna. När det kommer till Benjamin krävs dock ytterligare bevis för att åtal ska kunna väckas. Och Benjamin fortsätter att lämna viktiga uppgifter under förhören. Han erkänner att han plockat upp en pinne när han gick tillbaka in i bondgården där Anna befann sig tillsammans med Alexander. Och att han har haft på sig masken som senare hittades i kompisens hem. Benjamin berättar även om ett samtal han haft med Alexander veckorna innan mordet. Då ska Alexander ha frågat om Benjamin ville döda någon. Varpå han svarade nej. Han frågade sen Alexander vem det var han planerade att döda. Och svaret blev Anna Kriegel. Benjamin ska ha tagit Alexanders svar som ett skämt och skrattat bort det. Det går ytterligare några dagar tills Benjamin blir formellt åtalad för inblandningen i mordet på Anna. Men han grips till slut i juli 2018. I början av rättsprocessen placeras både Benjamin och Alexander i förvar i väntan på rättegången. Efter 2 månader beviljas Benjamin borgen och han får lämna häktet. Samma sak händer Alexander 2 månader senare. Medan de väntar på rättegången är de dock under strikt övervakning och får inte återvända till skolan. På grund av sin låga ålder är Alexander och Benjamin skyddade enligt irländsk lagstiftning under rättsprocessen. Pojkarna var båda 13 år när de åtalades för mordet på Anna och är därför kända i offentliga sammanhang som pojke A och pojke B. Det här är för att bevara deras rättigheter som minderåriga och minimera framtida negativa konsekvenser. Skyddet förhindrar att deras namn, bilder och andra identifierande uppgifter blir offentliga. Bevisen mot Alexander är överväldigande, men när det kommer till Benjamin finns det inga konkreta fysiska bevis som direkt kopplar honom till brottsplatsen. Istället är det hans egna utsagor som utgör det mesta av bevisningen mot honom. En psykolog som försvaret anlitat granskar inspelningar från Benjamins förhör och konstaterar att han lider av PTSD efter att ha bevittnat övergreppet på Anna. Rättegången inleds den 29 april 2019, nästan 1 år efter mordet, och Annas föräldrar närvarar varje dag. Under en av förhandlingarna drabbas Benjamin av en panikattack och förs med ambulans till sjukhus. Panikattacken händer i samband med att man visar upp en inspelning från ett förhör. På inspelningen erkänner Benjamin att han tidigare ljugit för polisen och han börjar berätta en version som närmar sig sanningen. Benjamins försvarsteam anser dock att hans vittnesmål i förhören är otillförlitliga och kan härledas till att han lider av PTSD. Alexanders försvarsteam försöker i sin tur ifrågasätta de tekniska bevis som kopplar honom till brottet. Hans advokat menar att insamlingen av hans skor och telefon bröt mot lagen eftersom polisen beslagtagit dem under utredningen av en påstådd attack mot Alexander i parken. Domstolen avvisar dock dessa invändningar och fastslår bevisen som giltiga. Rättegången mot Benjamin och Alexander pågår i 7 veckor och är en av de längsta mordrättegångarna med minderåriga i Irlands historia. När den väl är slut överlägger juryn i flera dagar tills de når ett enhälligt beslut. Pojke A, Alexander, döms för mord och grov våldtäkt. Pojke B, Benjamin, döms för mord. Benjamin döms till 15 års fängelse där straffet efter 8 år kommer att ses över. Alexander döms till livstidsfängelse med omprövning efter 12 år och 8 års fängelse för grovt sexuellt övergrepp. Pojkarna är de yngsta att någonsin dömas för mord i Irlands historia. Efter att domen avkunnats följer en halv minuts dyster tystnad i rättssalen. Den bryts till slut av att Benjamins pappa skriker rakt ut i protest innan han hastigt lämnar rättssalen. Anna Kriegels föräldrar, Jadine och Patrick, håller sig lugna och tackar jurymedlemmarna med en nick innan de lämnar rättssalen. 14-åriga Anna Kriegel ville bara ha en vän. Istället mötte hon ett fruktansvärt slut i en förfallen byggnad inte långt ifrån sitt hem. Domen mot pojkarna som lurade henne dit kommer inte ge henne livet tillbaka. Men hon fick i alla fall rättvisa efter döden. Du har lyssnat på Mördarens motiv med mig, Lisa Howard. Manuset är bearbetat för den här podden av Linn Ek. Benjamin och Alexanders namn är fingerade. Klippning och ljuddesign, Jonas Lindskov. Redaktör, Alex Häger. Exekutiv producent, Victoria Rinkos. Mördarens motiv produceras av Podplay.
Podplay, en del av